Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren.
Och jag heter Katarina Johansson Nyman.
Ja, vi är två programmakare här i studion, fast det är jag som ska vara programledare, Katarina.
Och jag är bara, jag är inte ens bisittare, eller vad är jag?
Ja, du är intervjuobjekt.
Precis, offer.
Exakt. För det är ju så här just nu att vi har lite svårt att hitta folk att intervjua. Därför att när det är covid och julstress, så då har vi börjat hitta olika nya former att göra lite radio på. Och vi har också varit med och låtit olika Tyresöförfattare här, och jag tipsat om böcker här inför jul. Men nu ska vi prata om en gammal bok. Vilken bok ska jag prata om?
Ja, precis. Och bakgrunden, Ann, var ju ja. Du och jag var ute och promenerade i somras.
Ja, alltså i de här coronatiderna, du och jag och våra karlar har ju vandrat på massa ställen. Och jag som har bott nästan hela mitt liv, nästan 60 år i Tyresö. Du och din karl har tagit med oss till ställen dit jag aldrig har varit.
Nej, och var vi hamnade i somras då?
Vi hamnade vid Erstavik.
Ja, precis. Ja. Vi började vid Tyresö strand och så gick vi längs vattnet bort till Erstavik och sen letade vi oss tillbaka. Precis, så vi gick egentligen in i Nacka kommun.
Ja, och det är ju så att min man kommer ju från Saltsjöbaden och han växt upp lite, inte hela sitt liv, så att han inte är någon sån här överklassare. Men han har alltid pratat om Erstavik, för när man cyklade från Saltsjöbaden eller Nacka till Tyresö så tog man gärna ginaren där. Och det var inte så lätt att åka förbi där.
Nej, just det. Det har man hört.
De vill inte ha folk där.
Nej, precis.
Så han pratar alltid om... Ja, så jag är aldrig liksom... Är man inte ditbjuden om man inte får vara där? Men, så den här Erstavik är ju en stor del av Tyresös historia. Och vilken bok är det du har läst?
Ja, precis. För då... Det är ju så att jag har haft den här boken i bokhyllan i många år.
Aha.
Men det tog ett tag innan jag började läsa den. Och den började jag då läsa i somras. Och det är en bok som heter Jorden, det ärvde. Och den är skriven av Björn af Kleen. Och den kom ut faktiskt 2009. Och Björn af Kleen, om honom kan man väl säga att han är både då författare men i grunden journalist. Och jobbar just nu som utrikeskorrespondent i USA för Dagens Nyheter.
Just det.
Så det är han som har skrivit den här boken. Och vi ska väl säga att mycket av det som vi kanske diskuterar kommer från den här boken. Då.
Ja.
Och det finns en del annat också som man kan läsa på nätet och en del andra tidningsartiklar. Men mycket är så att säga, från hans bok, ska vi säga. Så att inte någon känner att vi liksom snor hans material. Men
nej, precis.
Det är han mycket som är källan till det här som vi ska prata om idag.
Precis. Och när jag läste på den här boken så stod det så här att han pratade om den här. Han har ju liksom studerat adeln. Och då sa han så här. Att den markägande adeln, en seg, slug, rik och politisk potent grupp av framgångsrika lantbruksföretagare och politiska lobbyister pratar, står det på när man ska liksom på Bokus de här grejerna. Han har liksom gått in och kollat hur det är med de här godsägarna.
Ja, precis. Och det man ju ändå måste säga det är ju att det är ju lite anmärkningsvärt att adeln och andra storgodsägare så har behållit så mycket makt och rikedom genom seklerna i Sverige. Trots att Sverige för övrigt har genomgått enorma samhällsförändringar.
Ja.
Och det är det han belyser i den här boken mycket.
Ja, och är det inte också så att utgångspunkten var lite grann att det är synd om den gamla adeln som har mist sina rättigheter, mist sina gods. Och han visar väl egentligen också på att så är det inte. De har fortfarande kvar väldigt mycket av... De här grejerna.
Ja, och alltså väldigt stor del av den privatägda marken idag ägs ju av stora godsägare fortfarande.
Mm, precis. Om vi då ska ta lite historia om godset Erstavik, vad är det för slags gods?
Ja, alltså det har ju anor redan från 1300-talet där det då byggdes det de första liksom husen där då. Och till exempel vid rysshärningarna då som var 1719, då klarade sig den stora då herrgården helt och hållet från att brännas ner. Däremot så var det flera andra mindre gårdar inom godset som brändes. Och den här nuvarande släkten då, Petersén, anfadern, han hette Herman Petersén och han var framgångsrik inom Ostindiska kompaniet. Mm. Och på så sätt så blev han adlad på 1770-talet och hade då dessförinnan 1763 skaffat sig då Erstavik och lät uppföra det nuvarande huset. Och väldigt snart så gjorde han det här till ett fideikommiss.
Ja. Jo, men innan vi går vidare så måste du berätta också, Katarina, för du har ju varit väldigt historiskt intresserad, gjort flera historiska program. Och just rysshärjningarna som berör Tyresö ganska mycket har du gjort ett eget program om tidigare.
Ja, jag intervjuade en person vid namn Gunnar Lind som då har forskat, alltså hobbyforskat på det här med rysshärjningar under många år.
Ja.
Och som också har kommit ut med en bok, första delen. Och snart kommer den andra delen då. Och han har ju bland annat, ja, det var ju liksom under flera somrar där med början då 1719 som ryssarna härjade och faktiskt alltså brände enormt mycket i Stockholms skärgård.
Ja.
Många människor som blev hemlösa och det var ju en katastrof.
Ja. Liksom. Och du som bor i närheten av Luraström.
Ja, precis.
Där lurar man ryssen.
Ja, precis. Det sägs ju så att namnet kommer därifrån.
Ja.
Sen sa ju då Gunnar Lind, han säger ju att han har inte hittat något belägg för att det här med att man skulle ha liksom plockat ner tornen på slottet, att bara för att ryssarna inte skulle se slottet utifrån. Det har han inte hittat något belägg för. Men i nästa volym som han är på gång och skriver, där kommer han att beröra Tyresö och hur Tyresö berördes av rysshärjningar. För att Tyresö bestod ju också av de här öarna utanför.
Ja, nu kommer vi tillbaka till det. Nu är vi tillbaka till Erstavik och...
Ja, precis.
Petersens.
Ja, precis. Men vi kan väl också säga så här att en annan intressant sak tycker jag med Erstavik då, det är ju att man faktiskt sålde delar av marken till Wallenberg 1891, där just då Saltsjöbaden byggdes. Och det sägs ju att Wallenberg egentligen gick på Tyresö-sidan vid Tyresö strand och tittade då och funderade på att bygga då Solsidan och Saltsjöbaden då. Men då träffar man på då Petersens, alltså hovjägmästaren av Petersen då, som övertalade honom att istället då köpa utav honom istället för att köpa av Tyresö slottsägare.
Ja, när var det här när Wallenberg köpte...
Ja, 1891 och sen byggdes ju Saltsjöbaden där strax runt förra sekelskiftet. Och man drog ju också ut Saltsjöbanan dit och det blev ju en liten egen köping faktiskt.
Ja, och det var Knut Agaton Wallenberg hette han.
Jaha, så heter han.
De är många där som också var bankdirektör.
Just det.
Ja, men då måste vi kolla här med, när blev det ett fideikommiss och vad är ett fideikommiss?
Ja, ett fideikommiss, det är ju en import kan man säga som togs hit under 30-åriga kriget, alltså under Sveriges stormaktstid. Det var ju så att det var ju många som var ute och krigade. Kriget först gick ju egentligen inte inom Sveriges gränser utan det var ju ute i Europa, ute i Tyskland och Polen och så. Och många var ju lyckosamma i kriget och på det sättet så fick man ju, alltså man belönades ju på olika sätt då. Bland annat så fick man då egendomar i Sverige. Och det här tyckte man var ganska smart, det här med fideikommiss, för det var ett sätt att se till att liksom hålla både fast och lös egendom långsiktigt kvar i släkten och att det inte skulle förtunnas. Det var ett sätt att stärka ätten och makten. Och i korthet kan man säga att det går ut på att vid ett arvskifte så ärver äldste sonen allt, kan man säga.
Mm.
Men det är faktiskt också så att det behöver inte vara äldste sonen. Det finns faktiskt också exempel i Sverige där det har varit äldsta dottern.
Jaha, okej, när man inte har söner till exempel, eller?
Ja, alltså det beror
äldsta barnet?
Man kan säga att det beror på egentligen vad man har skrivit i de här fideikommissbreven.
Aha.
Så att i vissa fall har det faktiskt skrivits att det ska vara äldsta dottern. Men det är ju som sagt väldigt, väldigt sällsynt. Ofta så har det varit äldste sonen. Och man kan på ett sätt säga att det är inte riktigt så att man ärver med fri förfogande rätt. Alltså, det är inte riktigt...
Det är inte privat ägande på samma sätt?
Alltså en del liknar lite grann vid en stiftelse. Alltså att man på något sätt, man ska ju förvalta det här för kommande generationer. Och ofta har man till exempel inte rätt att sälja eller belåna och så vidare. Men man har rätt till avkastningen. Men det är ju ändå ett ganska... tycker vi ju idag ganska orättvist sätt. Liksom att äldste sonen får i princip allt och de andra får inget.
Så att men var det inte också så här, de här som var generaler och sånt i krig för, de fick ju inte så mycket betalt i lön när de liksom var i krigsmakten, utan man blev belönad efter resultat, om jag fattar det rätt.
Det var ju alltså krigsbyten, så mycket av det man, åtminstone av den lösa egendomen som var på de här fideikommissen, det var ju saker som man hade tagit med sig.
När man härjade i andra länder.
Precis. Det kunde vara konst och det kunde vara liksom inventarier och fina möbler och sådär. Ja. Så var det naturligtvis.
Och det här med fideikommiss, det här med att man ville att en skulle ärva, det har ju annat varit ett jätteproblem med gårdar när alla får ärva, när man styckar upp en gård i smådelar. För det vet jag som är lite program uppe här i Dalen, att det var ju liksom svårt när liksom man hade flera barn, så man visste ju inte hur man skulle få gården att gå vidare. Man var ju tvungen att köpa ut varandra, och i större gårdar så var det väldigt krångligt. Och därför också många gårdar nu står helt tomma. Därför ingen har råd att köpa ut någon annan och alla ärver. Så att det fanns ju någon logik i det. Det handlar inte bara om orättvisa, det handlar ju om att man vill ha kvar någon slags kultur, ja, eller någonting åt hållet.
Ja, men absolut. Och det var ju också det som hände i du vet, jag som är lantmätare.
Ja, just det.
Man pratar ju om det här med storskifte och lagarskifte. Det var ju reformer som kom då liksom under alltså 1800-talet och så. När man inte minst brukar man prata om Dalarna, när man styckade och det blev bara mindre och mindre och mindre tegar, och det blir till slut omöjligt att bruka. Det kunde vara någon som var 2 meter bred och 1 kilometer lång.
Ja.
Och då var man tvungen att föra ihop det där i rationella enheter.
Ja.
Och det berodde ju naturligtvis på att alla barn skulle få sitt, och så skulle man se till och där är det bra skog. Ja, men då ska alla ha en liten plätt där, och där var det bäst att odla. Då skulle alla ha en liten plätt där.
Mm.
Så att det, självklart så var det så. Mm. Och jag kan väl säga, ordet fideikommiss också, det kommer ju från latin. Och fidei, alltså det betyder tro, tillit, och kommiss, eller vi känner ju igen det från ordet kommission, eller alltså att man säljer något på kommission. Det är, alltså, man har ett uppdrag, så att säga, att man anförtror någon. Så att det är ju man skulle skolas in i det här att ta hand om släktens egendom för evigt, så att säga.
Mm. Men det här var någonting man tog bort sen med fideikommiss. Varför gjorde man det, och när började man göra det?
Ja, alltså det här var ju någonting som man ganska tidigt såg att det kanske var ganska orättvist.
Mm.
Och i Frankrike till exempel, i samband med franska revolutionen 1789, då tog man ju bort det här. Mm. Sen kom det tillbaka under en kort tid under Napoleon, men i princip så försvann fideikommissen då. Och man började diskutera det här även i Sverige under 1800-talet, att det här var väl inte så rättvist och kanske inte så bra att ha det kvar. Och vet du, Ann, förresten, har du en aning om när det blev lika arvsrätt för pojkar och flickor i Sverige?
Nej, ingen aning.
Det var faktiskt redan 1845.
Ja, men det var ju tidigt i Sverige då.
Ja, det måste man ju säga. Ja. Och mot bakgrund av det så var det ju också ganska konstigt att man bestämde sig för att man lät det här vara kvar. Däremot så sa man att från 1810 så skulle man inte få instifta fler fideikommiss. Och så började man utreda. Men det hände egentligen inte så mycket. Och så kom vi in i 1900-talet. Och vi kan väl också säga att många andra delar av Europa försvann fideikommissen eller avvecklades då i mitten på 1800-talet, 1830- och 1840-talet. Mm, mm. Till exempel Italien, Holland,
Belgien. Det var en stort internationell trend.
Ja, precis. Mm. Så att, och även Danmark försvann i början på 1900-talet. Finland försvann 1931.
Mm.
Men Sverige blev det liksom kvar.
Vad konstigt. För det här blir ju små furstendömen. För det ska man väl också säga att i de här stora godsen så hängde ju en massa små gårdar. Och det är samma sak nu när vi håller på med, kom ut en bok nu om torp och gårdar. De hör ju till gods. Att man låter liksom någon som får ta hand om det få bo i den gården. Så liksom väldigt mycket av det här, jag bara kollade lite grann på nätet. Alltså Erstavik hade ju ett antal små gårdar.
Ja, väldigt många.
Kan du ge exempel på några?
Ja, Fisksätragård, något som kallas för Drevinge. Flera små torp som jag inte kan namnet på.
Högmoragård,
ja.
Källtorp, Neglinge, Sanda. Väldigt många av de här gårdarna, de tillhör liksom godset. Och det är det som är så fantastiskt nu på Tyresön, att Gunnel Agrell Lundgren har ju intervjuat Göran Magnusson om de torp som fanns i Tyresö. Något var soldattorp, det vill säga, och någon var fisketorp och allt möjligt. De hade ju funktioner för de skulle göra saker till gården. Så det var gigantiska områden. Hur stort var själva godset Erstavik i början av 1900-talet?
Ja, alltså Erstavik har ju naturligtvis förändrats med tiden. Och som sagt, man sålde ju då, alltså i slutet på 1800-talet då, till Wallenberg, Saltsjöbaden. Och på 1940-talet så sålde man det som idag är Fisksätra. Det var 188 hektar, ganska stort område. Men idag så är faktiskt Erstavik cirka 2400 hektar mark. Det är ett jättestort område.
Ja, det är, alltså jag räknade ut det. 240 000 kvadratkilometer.
Det är så stort så det går knappt att förstå.
Ja.
Och 1200 hektar vatten också.
Och några öarna i Tyresö.
Ja, precis. För det mesta av det här ligger ju förstås inom Nacka då. Men de här öarna som ligger alltså i Erstaviken, ett 15-tal öar tror jag det är, de ligger faktiskt inom Tyresö kommun.
Just det.
Så är det.
Så delar av det här tillhör liksom oss, ja. I Tyresö. Så vi har med det att göra.
Och vi kan väl också säga att väldigt stor del av Erstavik är ju det som kallas för Nackareservatet.
Precis.
Idag. Och det är ju så att väldigt många Tyresöbor, vi rör oss ju faktiskt där. För hela Hällasgården ligger inom Nackareservatet.
Precis.
Går man ifrån Skarpnäck eller från Älta eller från alltså, Tyresöstrand alltså, in mot Erstaviken så kommer man in i Nackareservatet. Och Nackareservatet har ju funnits länge. Alltså, jag tror att det bildades någonstans på 70-talet som det liksom blir mer formellt så att säga. Idag alltså, så är det ju otroligt mycket besökare.
Ja, det är Stockholms lilla södra lunga kan man säga.
Ja, det kan man säga. Och jag läste någon gammal uppgift, då pratar man om 2 miljoner besökare per år. Men du kan ju tänka dig ett år som i år.
Coronaåret.
Så har det säkert varit dubbelt så mycket.
Ja, och det märker man åker den vägen. Ja. Det är så mycket, jag har aldrig sett så mycket bilar någonsin
där. Mm. Så det är ju verkligen alltså, ett utnyttjat område med liksom Källtorpssjön och Erstavik och Hällasgården. Och det är både bad och det är skogs. Man kan vandra, man kan åka skridskor och åka skidor på vintern. Alltså det erbjuder väldigt, väldigt mycket.
Det är också en av orsakerna att vi tycker så väldigt mycket om vår kommun Tyresö. Att vi ligger mellan de här stora reservaten, både Tyresta och Nackareservaten. Att vi har tillgång till så väldigt mycket mark att gå ut och gå i. Som du, tack vare att du är så duktig på att hitta stigar. Tvingat då en gammal asfaltsunge i Bollmora att gå ut och vandra i våra skogar. Jag har aldrig sett så mycket skog som jag gjort den här sommaren.
Eller... Och men visst, det är fantastiskt.
Ja, det är jättebra. Tur att du är lite mer naturintresserad än vad jag är.
Ja.
Men nu ska vi gå tillbaka till Petter Sheen.
Ja.
Vad var det som gjorde att Sverige till slut i alla fall tog bort det med fideikommiss?
Ja, alltså man kan ju verkligen fundera på varför det dröjde så länge. Och jag tror att för man håller ju på och utredde och funderade länge i början på 1900-talet. Men sen du vet, sen kom det 2 världskrig och sådär.
Mm.
Och det kom väl annat emellan. Och sen då, om man får tro i alla fall Björn och Klen då, efter andra världskriget. Så då styrde ju Socialdemokraterna i Sverige. Och då var man faktiskt orolig för livsmedelsförsörjningen i landet.
Mm.
Och jag tror att man såg det här som stora rationella jordbruksenheter.
Ja, för det har ju varit hela grejen med socialdemokratin. Om man nu ska ta en låt som man sjöng när man var liten, staten och kapitalet. Alltså, socialdemokratin är alltid med i Saltsjöbadsavtalet jobbat väldigt nära det storkapitalet i Sverige.
Ja.
Wallenbergarna och socialdemokratin gick väldigt bra ihop.
Mm. Ja, och det kan man väl också säga att jag tror att socialdemokratin haft lättare liksom att på något sätt förstå storkapitalet än småföretagare till exempel.
Och det har ju varit en av de grejer som har gjort att man har varit väldigt positiv också. Man har haft ett väldigt bra samarbete.
Mm.
Ja. Och det är ju vi unika med i vårt land när det gäller det.
Mm. Men Ann, håll med om att, för vi har ju, alltså självbilden som vi har av Sverige, det är ju liksom att vi är en väldigt modern och progressiv
och
stat.
Och jämlik.
Jämlik. Ja. Och då kanske man ju tycker att det är ganska konstigt att den här avvecklingen med fideikommiss som inte kom förrän 1964. Visst är det ganska anmärkningsvärt att det dröjde så länge.
Ja. Men du har nog rätt, efter kriget det hade man säkert annat att syssla med. Ja. Och sen kan det ju vara också så, i och med att den här adeln i Sverige, eller de som hade kapital och pengar, de hade så pass bra samarbete med regeringen på den tiden. Så de kunde väl också flytta fram sina positioner ganska bra. De hade ju en unik ställning på så sätt. De hade socialdemokratins öra, eller ja, regeringens öra.
Ja, det kan man verkligen säga.
Eller vad säger Björn af Kleen som du har läst i boken? Säger
jo,
han det?
Jo, men han säger ju det. Han menar ju att socialdemokratin och storgodsägarna, de har ju den här jordägarföreningen. Alltså man är väldigt framgångsrik i det som vi idag kallar för lobbyarbete.
Ja, precis det. Mm.
Och sen så fick man ju också in i det här med kulturhistoriskt värde och sådär.
Ja, och det tycker man ju själv också är viktigt.
Ja, det är så är det.
Och det här Tyresö slott till exempel, vi är alla stolta över Tyresö slott som nu ägs av Nordiska museet. Och det är inte alls samma sak när en stor institution äger. Man vill ju gärna att det ska vara jordbruk och liksom levande hjortar och allt vad det är för någonting. Mm. För det är liksom en del, så att man har en kluven inställning. Jag som gammal sosse har en kluven inställning till det här. Man blir glad när man ser fungerande jordbruksmarker och torp och sånt. Nu har ju Tyresö sålt bort en massa torp. Så att lite grann så är det ju intressant med de här gamla godsen.
Ja, men absolut. Ja. Så är det ju. Men sen ska man ju komma ihåg att den här lagen då, som kom om avveckling 1964, där sa man ju att man skulle avveckla på sikt. Alltså det var ju inte så att man på en dag från den ena till den andra skulle avveckla.
Utan nästa generation.
Nästa generation, precis. Ja. I den här lagstiftningen så sa man också att man skulle kunna ha undantag. Om det var synnerliga kulturhistoriska värden. Och när man skrev det undantaget, då tänkte man egentligen på ett slott, nämligen Skoklosterslott, som innehåller väldigt mycket unik och värdefulla inventarier. Mm. Alltså mycket konst och möbler och en stor vapensamling till exempel. Mm. Men sen så blev det så att Skokloster köpte senare av staten.
Alltså,
så det löste sig automatiskt.
Jaha, okej. Okay.
Ja, men som sagt, av Petersén. Ja, det var ju så att dåvarande godsären Magnus av Petersén, när den här lagen då kom 1964, då inrättade ju han sig efter det. Så han upprättade ett testamente. Mm. Där han då sa att han ville att Erstavik, alltså till största delen då, skulle bli äldste sonen Johans egendom då. Mm. Han skulle få den stora huvudgården. Och sen hade Johan två syskon, Erik och Eva. Och det var nämligen så att Petersén har sedan många sekler tillbaka ägt ett hus i Gamla stan vid Mynttorget.
Just det. Mm.
Som heter Peterssénska huset. Eller palatset.
Så de kunde dela upp det någorlunda då?
Ja, precis. Man tyckte ändå att det kunde bli lite rättvist. Och då skulle de två få det tillsammans. Och så var det ett antal skärgårdsöar och sjötomter och en del gårdar som de skulle få. Till exempel så skulle Erik, han skulle få Ängnö då, som ligger utan.
I Tyresö?
Ja, precis. Mm. Och så skulle han få Drevinge, en hästgård då med 40 hektar mark där han hade bott i 30 år faktiskt.
Oj ja.
Mm. Och Eva, hon skulle få behålla Erstaviks kvarn, och det var hennes bostad sedan 40 år. Mm. Så det här stod i pappans testamente. Mm. Så han hade liksom försökt att tänka till. Och det var ju så att den här lagen då, den sa att man skulle, alltså den äldsta så att säga, man skulle kunna ge honom upp till hälften då så att säga av egendomen. Mm. Och han skulle då få, Johan, alltså äldste sonen då, skulle få det stora slottet obelånat med all mark. Han skulle få ett antal gårdar, alla inventarier och lösöre, och dessutom ett fideikommisskapital på 12 miljoner.
Oj!
Sa man, ja. Och inklusive intäkter från alltså golfbanor, telemaster,
idrag. Ja, för det har man också fattat att alltså, i och med att de har så mycket mark så måste alla betalas. Nacka kommun betalar pengar till dem. de här telemasterna som Teracom äger betalar till dem. Golfbanan i Nacka betalar till dem. Så att de får in ganska mycket hyra av mark.
Ja, absolut. Och till och med Stockholms kommun betalar. Ja. Och Nacka tror jag betalar minst 2 miljoner per år.
Ja, precis. Så att det är inte bara ett gods som kostar, utan de har väldigt mycket inkomster i och med att det finns många som är på deras mark.
Mm.
Ja. Vad hände sen när pappan Magnus av Petersén dog då?
Ja, då fanns ju alltså det här testamentet. Men Johan, äldste sonen, han vägrar att erkänna det testamentet. Så att det blir en lång arvstvist. Och man överväger faktiskt att göra ett aktiebolag utav det. För den möjligheten ger lagstiftningen då, att man skulle kunna liksom göra ett aktiebolag som man äger tillsammans. Men han överklagar till fideikommissnämnd. Han överklagar testamentet och går till fideikommissnämnden och säger att man ska använda sig av det här undantaget.
Aha.
Det som egentligen var tänkt för Skokloster. Alltså. Förstår du?
Smart.
Och hans argument, det är att det är så mycket kulturhistoria och så fantastiska naturvärden som skulle då fara illa om man delar upp fideikommisset. Och det är för allmänhetens skull, säger han. Och den typen av argumentation. Mm. Och,
vilket år pratar vi nu om?
Ja, nu pratar vi alltså, det här var en segdragen tvist, för det är alltså mellan 94 till 98 som den här tvisten pågår. Och han säger också att hyresintäkterna från det här palatset i Gamla stan, det måste han ha.
Aha.
Därför att det krävs för att ersätta utgifterna för den stora, täcka underskottet för den stora egendomen. Förstår du?
Fast det inte var något underskott. Var. Men vem tittar på det här då? Det fanns ju inte så många fideikommiss kvar då.
Nej,
vilka bestämmer sånt här?
Ja, då gick det alltså till fideikommissnämnden då. Mm. Och där satt ju liksom olika representanter. Och de lämnar då alltså ett förslag, och sen var det olika remissinstanser som tyckte till, bland annat Tyresö kommun fick tycka till, och förvånansvärt många remissinstanser är väldigt positiva till att behålla fideikommisset. Till exempel Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och så vidare.
Hur kommer det sig?
Ja, det kan man verkligen undra.
Ja.
Och Tyresö kommun, de skriver så här, de är väldigt snabba att ge svar. Först så säger de så här, att det är otvetydigt av största värde att fideikommissegendomen får bestå för allmänheten och friluftslivets intresse. Men sen en månad senare så lägger man till att när man är lite mer eftertänksam, då säger man så här att ja, man kan ju i och för sig inte avgöra om detta ska vara skäl nog för att förlänga fideikommisset. Mm. Men man liksom hade synpunkter på sånt som man egentligen kanske inte borde ha synpunkter på.
Man ville liksom ha kvar det här. Man ville att Tyresöborna skulle fortsätta att kunna gå ut i Hällasgården och sånt. Så det var väl liksom så här ungefär som, förstår vi fideikommisset så kanske vi inte får röra oss där. Eller någon rädsla.
Nej, och det är ju lite fånigt för naturreservatet fanns ju. Ja. Så att, egentligen har det liksom ingenting med det att göra.
Nej.
Ja, men i vilket fall som helst då, så är det ju så att fideikommissnämnden föreslår då att testamentet ska upplösas och att fideikommisset ska bestå. Men man är inte enig i nämnden, ska man säga. Mm. Och då, förstår du, då går det här till kulturministern. Vet du vem som var kulturminister då?
Ja, jag vet faktiskt det.
Socialdemokrat?
Ja.
Marita Ulvskog?
Ja. Det här kanske inte var hennes riktiga område, om man säger så. Hon var ju tidningsmänniska upp från Dalarna, tror jag, från början eller något sånt där.
Ja, precis. Men i vilket fall som helst så hon fattar beslut om att fideikommisset ska fortleva. Och det är ju lite konstigt, för jag tänker på Maria Ulvskog som en feministisk kvinna.
Ja. Men då är det starka kulturintressen och massa olika som har tyckt till. Jag tror såna här frågor är väldigt svåra om det är starka lobbygrupper.
Ja, men så är det.
Det är väl det lite grann han pratar om i boken, va? För att när jag läste lite recensioner på den här boken, som vi pratar om, Jorden det ärvde av Björn af Kleen, så handlar det lite grann om att han tycker att både den svenska adeln och godsägaren, den engelska adeln och godsägaren, har gjort sig själva ungefär stackars oss som är så svårt ansatta. Så lite grann så har de ju skapat en bild av stackars fattiga adliga människor. Så lite grann så är det han slår hål på i den här boken, om man fattar det rätt. att de var väldigt starka, de här lobbygrupperna.
Ja, och sen ska man ju komma ihåg att såna här EU-bidrag har ju gynnat den här typen av grupper. Mm. Alltså, ju större enheter, desto mer pengar har de ju fått. Ja. Så att idag är det ju, alltså, tvärtom kan man ju säga. Det blir ju alltså så att det blir en väldig, ja, släktfejd kan man ju nästan säga. Alltså, för det är inte bara syskonen som blir ovänner.
Nej.
Utan det är också så att, och Johan och Petersen vill också slänga ut sin gamla mor som då är 90 år från slottet. Och han vill flytta in henne till en lägenhet i Gamla stan utan hiss. Och hon är ju alldeles förtvivlad, för hon tycker ju att det är testamentet som ska gälla då. Och enligt testamentet så skulle hon få bo kvar i slottet länge hon levde. Ja. Men han är inte speciellt snäll mot sin mor, kan man väl säga. Men man kan väl säga att han på något sätt räddas då av att modern hamnar strax efter att de börjar en väldigt infekterad då, skriftväxling. Hon hamnar på sjukhem och så dör hon då lite senare 2001 och då är hon 92 år gammal.
2001. Mm. Men sen fortsätter den här släktfejden, därför att han, Jona Petersen, född 1934, han dog 2015, 81 år gammal. Och då fortsätter de att bråka i den här släkten.
Alltså det som ju händer då är det ju så att då upplöses ju fideikommisset faktiskt.
Det gör det.
Ja. Då blir det ett aktiebolag. Men då är ju, alltså Johans syskon då, Eva och Erik, de är ju så att säga borta.
Ja.
Och nu är det ju istället då, alltså Johans äldste son då, som heter Carl av Petersen, som driver det här då. Och så har väl han syskon, men så kan man säga.
Och om jag förstår det så kallas Carl af Petersen för kungen av Saltis.
Ja, säkert.
Läste jag i tidningen. Men du, den här boken då som Björn Klen har skrivit, Jorden de Märvde, blir inte den här släkten väldigt arga på Björn Klen? Liksom, det avslöjas ju väldigt mycket detaljer om den här släkten som har bråkat de sista årtiondena med varandra. Vet du om det liksom, blev det några efterräkningar på det där?
Alltså det vet inte jag. Min minnesbild var väl att när den här boken kom ut så var det väl en del skriverier. För det är klart att han, Petersen, det är ju inte den enda familjen som han skriver om i den här boken.
Nej.
Utan han skriver ju även om andra adelsfamiljer. Nu tycker jag att, alltså, vad jag förstår, det här som du pratade om initialt, när Bosse skulle cykla över markerna. Det där har man ju hört om Johan och Peter senare.
Ja, men man var rädd för honom.
Ja.
Barn var rädda för honom, därför att det är också så att det går ju inte, alltså den närmaste vägen till Nacka är ju via det här godset. Och det går ju vägar egentligen, men de har man ju stängt av, så det går ju inte att åka hur som helst och knappt cykla. Och när du och jag gick där, då jag tror vi kröp under vissa staket, va?
Ja, men det gjorde vi. Ja.
Och gick runt hela verket. Man fick ju inte gå in på någon, man fick inte gå nära. Så man känner ju sig verkligen, det står stora skyltar, liksom, obehöriga äga i tillträde.
Mm.
Så det känns ju inte som det här är något, här är ett kulturhistoriskt grej, varsågod och titta, som ett Tyresö slott. Liksom. Så att det finns ju också väldigt tråkigt att vi har ett sådana fina ställen som man inte får besöka, knappt titta på.
Nej, och det kan man väl säga att det, om det nu var så att det var så fina inventarier då, och så fint i det här slottet då, som man ju säger då, va?
Ja.
Så kan man ju tycka att det är lite konstigt att det aldrig har öppnats upp för allmänheten.
Nej.
För många sådana här slott har ju åtminstone någon gång per år att allmänheten får komma dit och titta och gå på en guidad visning.
Ja.
Det skulle man väl kunna tänka sig med Erstaviks slott.
Ja.
Och jag tänkte också på det där du sa. Jag vet ju att personer kunde, man kunde ju få liksom köpa en nyckel så man fick tillgång till de här bommarna. Så att bodde man till exempel i Älta och jobbade i Saltis, istället för att åka runt så fick man betala, köpa den där nyckeln för 5000 kronor eller vad det nu var.
Ja.
För att gena då över markerna. För att på det sättet liksom spara resa.
Jo, ja, för det är ju ett ställe om man då, alltså, Erstavik går ju liksom längst in i Tyreseviken. Så att det är egentligen ett gods som ligger väldigt bra mellan Saltsjöbaden eller Nacka då, och Tyresö. Det är ju en central plats om man tittar på en karta. Men det är ingenting som jag tror att 99,9% av Tyresöborna har upptäckt. För man är inte välkommen dit. Mm.
Nej, och sen har man ju möjlighet att gå på markerna. Så är det ju, för att det finns ju både allemansrätt och sen som sagt naturreservatet. Så att så är det ju förstås. Så att, Ja. Självklart så,
men, har man ju det. Men det är väldigt mycket skyltar.
Ja, ja så kan man verkligen uppleva det. Och nu ska man ju komma ihåg, alltså idag är ju Erstavik ett miljardimperium.
En miljardimperium.
Ja, verkligen. Ja. Och man kan ju säga så här, tycker jag, att om man nu, för man kan ju naturligtvis fundera på Marita Ulfskog, hon någonstans så såg jag att hon resonerade som så att, för det var någon som hade frågat henne i en intervju då, smärtar det inte att göra en annan kvinna arvslös? Då svarar hon så här: det smärtar mig när kvinnor har små livschanser på grund av dålig utbildning och dåliga inkomster. Och då tror jag inte hon tänkte på Eva och Petra, hon kanske tänker på andra kvinnor.
Men jag tror inte att någon var lottlös egentligen. Det här var ju människor med resurser allihopa egentligen.
Ja, men man ska komma ihåg, hon var född 1935.
Ja.
Och på den tiden så var det inte givet. Hon har till exempel ingen utbildning.
Det var alltså Johanna Petersens syster.
Ja, precis, ja. Som blev arvslös då i den här.
Och hon tiden. Hade egentligen ingen utbildning. Hon skulle leva på sitt kapital.
Alltså hon var uppfostrad av sin pappa att hålla käften och gifta sig rikt, har hon sagt.
Ja, ja.
Alltså hon skulle inte ha pengar, för hon skulle inte behöva pengar.
Nej.
Förstår du?
Men lite grann tycker jag, nu när man liksom tycker lite synd om de här människorna som inte får sin halva miljard eller vad det är för någonting, eller sina miljoner hit och dit. Det är inte fattiga människor. Men däremot så är det ju väldigt, liksom, vad ska man säga, orättvist delat. Det kan man ju säga. De mister ju mycket mer än vi andra som kanske bara bråkar om några tusenlappar.
Ja, alltså, precis som jag sa. Alltså, vi har haft lika arvsrätt för män och kvinnor sedan 1843. Mm. Och det här med arvstvister, det tror jag många av oss kan känna igen.
bråkar mycket mindre pengar än
precis,
så.
Att man bråkar med syskon och sådär. Men i Sverige kan du inte, för övrigt så kan man inte göra något barn arvslös.
Nej, det kan man inte göra.
För man har alltid rätt till en laglott.
Ja.
Och det är det som är speciellt i det här fallet. Att
de fick inte ens sin laglott.
Nej, hon fick inte ens sin laglott. Alltså inte ens de bodde och hade bott i 40 år fick hon behålla. Men sen som du säger, det är säkert så att hon kanske hade en man som hade pengar och sådär.
Ja, det vet vi inte.
Ja, så ingen aning. Mm. Men jag tycker ändå att det här är väldigt intressant. Inte minst med tanke på att det här skedde då under en socialdemokratisk era i Sverige.
Och då vill jag återigen läsa upp det som då står på den här boken, om man nu vill köpa den här boken eller läsa den. Jorden, det ärvde av författaren Björn Klen, så står det alltså så här: markägande adeln, en seg, slug, rik och politiskt potent grupp av framgångsrika lantbruksföretagare och politiska lobbyister. För det är ungefär vad han kom fram till när han läste den här boken, eller skrev den här boken.
Ja, ja. Precis.
Katarina, nu har det gått förstås mer än en halvtimme och vi försöker nu göra lite olika program här på Tyresö-radion. Och jag tänker att vi fortsätter läsa en massa böcker om Tyresö nu när vi inte kan intervjua lika många. För det är inte lika kul att intervjua folk på telefon, tycker jag, när man inte ser dem.
Nej, men visst är det så. Och om vi då bara ska slå ihop den här boken, så kan man väl ändå säga att upptäck Erstavik och upptäck Nackareservatet. För det finns så mycket, mycket mer än Hällasgården. Ja. För Hällasgården tror jag de flesta känner till.
Ja, men och du hade en app som du var bra på, va?
Ja.
Som gör att man kan hitta stigarna. För det är det som är svårt, tycker jag, när man går ut och går på ställen man inte gått förut. Mm. Att man ska hitta, vad heter den där appen som du har?
Den heter Naturkartan. Och den kan man, om man har en smartphone, så kan man ladda ner den i sin telefon. Och den är gratis, kostar ingenting. Och det som är bra med den, det är att man, precis som du säger, dels så ser man alla små stigar och gångvägar och sådär. Och sen kan man inte tappa bort sig.
Nej.
Därför att man ser nämligen var man är.
Ja.
Så man kan inte gå vilse så länge mobilen är laddad.
Ja.
Och det är också så att man kan liksom lägga på olika filter. Så att om man tänker sig så här någon dag, så här, ja men idag skulle jag vilja åka till något naturreservat. Vad finns det för naturreservat?
Just det.
Och då får man upp alla naturreservat och så kan man hitta massa nya ställen man kan åka till. Mm. Eller om man vill åka till något ställe som det kanske är bra, man är barn eller bada eller vad det nu kan vara. Mm. Så får man fram sånt. Jättebra.
Och det bästa om man nu ska ta sig till Erstavik, vilken väg tycker du är bäst om man nu ska vandra?
Ja men alltså, den vägen som vi gick var väl inte så tokig.
Nej, det var jättetrevligt.
Då åkte ju vi ner och ställde bilen då nere vid Tyresö strand. Och gick längs vattnet bort ända in i Erstaviken.
Ja.
Och sen gick vi tillbaka upp, kom upp vid Öringesjön och just sen det. Tillbaka.
Mm.
Så att, och jag kommer inte ihåg hur långt den var, 6 kilometer kanske.
Ja, var mycket lagom tur. Ja. Och sen så gick vi förbi Erstavik och satt oss på höjden där uppe och fikade.
Ja, jättevis.
Jag tycker vi lägger ut en bild från våran fina dag där.
Det kan vi göra.
Ja, det var någon gång i maj tror jag.
Oj, vad du kommer ihåg.
Ja. Så bodde man inte hemma då.
Nej.
Ja. Tack så mycket Katarina Johansson Nyman för att du har läst en sån bra bok.
Tack Ann Sandin Lindgren för att vi kunde prata om det här. För det här med historia, vet du, det tycker jag är kul.
Och jag som ändå har dykt ner i Tyresöns arkiv, jag sysslar inte med annat än historia just nu. Så att jag håller på att lära mig. Jag har bott här nästan hela mitt liv och kan väldigt lite och håller på att försöka att gräva i Tyresös historia. Tack så mycket för det. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och gå gärna in på olika ämnen. Tyresös historia hittar ni många bra program. Arkivpärlor om du vill höra gamla intervjuer.